perspektiv på den digitala klyftan. Men innan dess så skulle jag bara vilja nämna några ord om varifrån jag kommer. Nämligen Folkbildningsförbundet som är studieförbundens intresseorganisation. Och vi har samtliga statsbidragsberättigade studieförbund som medlemmar. Idag är det 9 stycken som ni känner som ABF, Vuxenskolan, Medborgarskolan, Folkuniversitetet och så vidare. Vi har också ett länsbildningsförbund, eller rättare sagt 20 stycken, som är vårt regionala organ. Studieförbunden i sin tur, de har 270 medlemmar. Medlemsorganisationer av väldigt olika slag. Här ser ni dem. Ni kan läsa alltihopa. Det är de 270. Så en stor del av Sveriges folkrörelseliv, eller hela Sveriges folkrörelseliv, finns representerade i något av studieförbunden. När det gäller själva verksamheten så är det framförallt två huvudspår. Det är studiecirklar och det är kulturprogram. Och årligen så bedrivs det 293 000 studiecirklar med 2,3 miljoner deltagare. Ibland så är det naturligtvis så att man går flera studiecirklar också. Men det är 2,3 miljoner deltagare alltså. Och det största området är det estetiska, konst, musik och media, som svarar för drygt hälften av verksamheten. Men det största enskilda ämnet brukar förvåna, det är nämligen föreningskunskap med 157 397 deltagare. Kulturprogram, 237 000 sådana genomförs varje år med mer än 15 miljoner deltagare eller besökare. Och den populäraste formen, det är då föreläsningar. Så, oj då. Kan vi ta bort bilden bara ett tag? Nu ska jag ha haft en tom bild där. Nej, bort. Så. Bort. Jag är född i Kalix i Norrbotten. Och det var ju en av de första kommuner som användes av e-demokrati för att utveckla kontakten med medborgarna. Det känner ni säkert till att redan 2000 så genomfördes ett rådslag om en ny centrumplan där invånarna fick rösta via nätet. Och nu åkte något här. Ja. Men mina föräldrar som är 76 respektive 82 år. Och de är väldigt samhällspolitiskt intresserade, de röstade inte. De har ju inte ens en dator. Och de har deklarerat att de tänker inte skaffa någon heller. Min bror bor kvar där uppe också. Han har en dator, visserligen. Men han utnyttjar inte de möjligheter som e-demokratin erbjuder. Just nu så har jag ett privat projekt med honom och försöker få honom att betala räkningarna via internet. Och han är skeptisk. Han i sin tur har en son som både har dator och är jätteintresserad. Och då hjälper mina föräldrar när de vill sätta in en annons på Blocket. Och han jobbar för närvarande som studiecirkelledare på ABF som i samarbete med PRO genomför studiecirklar för att lära pensionärerna att hantera sina mobiltelefoner. Mobilär. Så det är ett exempel på hur det kan se ut. Jag bor numera i Järfälla kommun. Och det är en av ett 30-tal kommuner i sambruksplattformen. Som ett nätverk som bland annat ska utveckla tjänster till allmänheten. E-tjänster alltså. Så jag kan då via ett personligt konto beställa tid hos vårdcentralen, avboka en tid eller förnya ett recept. Jag kunde också vara med och tycka till när man la fram ett förslag på ny översiktsplan för Järvafältet eller Barkarbyfältet. Därför att kommunen prövade för första gången e-demokrati i form av webbsamråd där. Kristin som kommer från Folkbildningsförbundet också, hon bor i Nacka kommun. Och när hon skulle anmäla behov av barnomsorg för ett tag sedan, så kunde hon göra det via internet. Jättebehändigt och enkelt för henne, smidigt. Men de som inte kan eller vill använda sig av internet, vad gör de när de bor i Nacka kommun och behöver anmäla sig till barnomsorgskön? Ja, när man frågar Nacka kommuns informationschef så säger hon att ja, men det är väl inga problem. De som inte har en dator själv, de kan ju gå till biblioteket. Och då får man väl i dessa tider vara glad över att det fortfarande finns ett bibliotek där. Men vi kanske inte riktigt kan nöja oss med det när vi pratar om ett e-samhälle för alla. Och det är just det här som jag tycker är den stora utmaningen. Alltså de e-tjänster som utvecklas, de ska ju kunna användas. Och det är inte acceptabelt att, ja, säg 20%, det finns ju så många olika siffror som vi använder oss av. Men lågt räknat är det i alla fall 20% av medborgarna som står utanför och som inte kan använda sig av de här kommunala tjänsterna. Och både det offentliga och det kommersiella utvecklar ju allt fler e-tjänster. Och i framtiden så kommer man inte ha råd att hålla sig med flera olika system. De som inte kan använda internet, de hamnar då utanför. Och den här synen, den delar faktiskt politikerna med oss. Vi kommer sen att berätta om en färsk undersökning som vi har gjort. Där är det så att det är bara 12% av politikerna som tror att de traditionella kanalerna inte kommer att ersättas av digitala kanaler inom en 10-årsperiod. Så idag så är det så att man kan ju knappast leva utan att använda en dator. Något som jag i och för sig då är väldigt kritisk till. Därför att alla människor varken kan eller vill lära sig använda datorer. Och samhället är ju idag på väg att ställa de här människorna åt sidan. Sverige ligger ju väl framme internationellt när det gäller elektroniska samhällstjänster. Vi är fjärde land från toppen när det gäller 24-timmarsmyndigheten. Och det är bra, även om tjänsterna fortfarande behöver utvecklas och anpassas efter medborgarnas behov. Men det är tvärtom när det gäller den svenska e-demokratin. Där ligger vi på plats 17 av 20. Och det då trots att det ofta talas om behovet av nya former för medborgarkontakt. Här finns det alltså mycket att göra. Men det gäller också att se till att alla medborgare är delaktiga för att inte riskera ett växande utanförskap. IT spelar en viktig roll för möjligheterna till demokratiutveckling. Förmågan att söka och hitta information, att skaffa sig kunskap och att föra en dialog på internet kommer att ha stor betydelse för medborgarnas deltagande i den politiska processen i framtiden. Den bedömningen är inte bara min, utan den gjorde regeringen i propositionen Demokrati för det nya seklet. Och i den senaste IT-propositionen som heter Från en IT-politik för samhället till politik för IT-samhället, som presenterades i början av juli förra året, så är målet just ett e-samhälle för alla. Men i den propositionen så är det också en påfallande brist på förslag till hur man ska uppnå målet. Och därför så lämnade vi in ett förslag till regeringen dagen efter att propositionen lades. Tillsammans med Rio, som är rörelse, folkhögskolorna, Utbildningsradion och Dataföreningen, så lämnade alltså Folkbildningsförbundet in ett förslag om en bred folkbildningssatsning för att man skulle kunna nå målet om ett e-samhälle för alla. Och vi föreslog både ett medborgarrådslag om e-samhällets mål och innehåll och en kunskapssatsning. Jag behöver ju knappast berätta för er om att e-samhället innebär stora förändringar för alla medborgare. Det vet ju ni om några. Men, och också att det kan innebära positiva utvecklingsmöjligheter. I de fall som de här förändringarna styrs av människors behov och intressen. Men hittills är det så att medborgarnas möjligheter att påverka utvecklingen har varit väldigt begränsade. Det är marknaden som har varit den tydligaste motorn i utvecklingen. Och vi har alltså inte haft något folkligt samtal om e-samhällets mål eller innehåll i likhet med vad vi hade till exempel inför kärnkraftsomröstningen eller EU-valet. Och det menar vi, det är alldeles för defensivt ur en demokratisk synvinkel. De som berörs av en samhällsförändring måste också ha inflytande över den. Och det är bakgrunden till förslaget att om ett medborgarrådslag om e-samhällets mål och innehåll. Regeringens mål är som sagt att alla män och kvinnor, unga och gamla och alla delar av landet ska ges tillgång till modern IT-infrastruktur och samhällsnyttiga interaktiva e-tjänster för att förenkla vardagen och förbättra livskvaliteten. Och vi menar då att det är en gigantisk utmaning att motivera och att utbilda de här 20% av medborgarna som idag inte kan eller vill använda sig av den nya tekniken. Och vi såg ju Oves siffror här tidigare, och det finns alltså en tydlig klasskillnad, en tydlig könsskillnad, en tydlig generationsskillnad i användandet. Och regeringens mål om ett e-samhälle för alla, det kan inte bli verklighet om inte alla, eller åtminstone de allra flesta, kan använda sig av internet och tillgodogöra sig e-samhällets tjänster. Det formella utbildningsväsendet, man pratar ju ofta om att det här är en uppgift för skolan, men det formella utbildningsväsendet, de klarar inte det här. Ett uppenbart skäl till det är ju naturligtvis att vi går inte i skolan, när är man slutar? Vid 19 års ålder ungefär har man gått ut det formella utbildningsväsendet. Men lära gör vi hela livet, det är det vi brukar kalla för det livslånga lärandet. Och här har alltså folkbildningen kompetens, vi har erfarenhet, och nu tror jag att vi har en bild någonstans. Nu har jag missat alla bilder. Ja. Nej, före. Ja, det var förslaget, ja. Och där, vänta nu. Håll kvar den. Förra. Där. Ja, där. Här är jag nu. Ja, alltså förutom att folkbildningen då har kompetens, vi har erfarenhet och vi har en unik infrastruktur. Och inte minst då en pedagogik som passar för de som är studieovana. Det handlar ju väldigt mycket här om att använda sig av uppsökande verksamhet, motivation och lust. Alltså det handlar helt enkelt om att den enskilde måste se vad just han eller hon har för nytta av internet. Och därför föreslog vi då en folkbildningssatsning för att öka motivationen och använda kompetensen hos de som idag inte kan eller vill tillgodogöra sig e-samhällets tjänster. Studieförbundens styrka är som sagt en infrastruktur som kan erbjudas i form av ett brett utbud av studiecirklar, cirkelledare och utrustade lokaler över hela landet. Vi finns i alla kommuner. Och ämnena data och datoranvändning, de vänder sig till människor i alla åldrar och har faktiskt en relativt jämn fördelning mellan könen också. Och studieförbundet har redan idag en omfattande verksamhet inom dataområdet med ungefär 10 000 cirklar och 70 000 deltagare varje år. Och då är det ett väldigt brett utbud, allt från grundkurser till mer avancerade programmerings- och fortsättningskurser. Enbart PRO utbildade förra året 18 000 seniorer som nu kan använda sig av internet. Men det finns fortfarande många, både innanför och utanför pensionärsorganisationerna, som vi måste nå. Och det är inte lätt att nå de grupper som idag står utanför. Det behövs både rekryteringsstöd för motivation och uppsökande verksamhet och subventionering av deltagaravgiften. Därför att det är många i den här målgruppen som riskerar att hamna utanför på grund av att de inte har råd att betala deltagaravgiften till en kurs. Dessutom så handlar det ju inte om traditionella datacirklar som jag har pratat om hittills, även om de också har ett stort värde. Därför att till datacirklarna kommer ju de som är motiverade och vill lära sig att hantera tekniken. De har sökt sig dit själva. Och nu handlar det alltså om att locka de som idag inte kan eller vill. Alltså de som inte ser någon nytta av det. Och motivationen finns att hämta just här. I nyttan. Den nytta som individen kan se med den nya tekniken. Men också i nyfikenheten på och behovet av att skaffa sig kunskap om den snabba samhällsförändringen som vi är mitt inne i. Och då krävs det att vi använder nya former. Pröva nya former. Och att vi väver in den nya tekniken i cirklarna oavsett tema egentligen. Samhällscirklarna är väldigt viktiga. Att gå i en cirkel bara för att förstå vad som händer i samhällsutvecklingen, även om man själv inte tänker sig att bli datoranvändare. Eller åtminstone hade man inte tänkt sig det innan man började i cirkeln. I vävcirklar kan man till exempel lära sig hur man hittar nya mönster via internet, och man kan kommunicera med människor runt hela världen som har samma intresse. Alltså det handlar väldigt mycket om att utgå från ett intresse och att väva in den nya tekniken som en möjlighet. De cirklar som vi tänker oss ska vara väldigt praktiska. Alltså det kan och väldigt konkreta. Jag tror att jag har en bild på det. Det kan handla om hur skaffar jag mig e-legitimation eller bank-ID. Att deklarera via internet. Att betala räkningarna via internet. Att skicka e-post. Hur gör jag då? Alltså, hur gör jag när jag söker information via internet? Att påverka och att rösta via internet. Skaffa personbevis hos skattemyndigheten. Anmäla vård av sjukbarn till Försäkringskassan. Ordna adressändring efter sända posten och sånt. Väldigt, väldigt konkret. När man frågar de som har gått i en datacirkel så visar det sig att de flesta säger att det är just för nyttans skull de har gjort det. De vill kunna betala sina räkningar via internet, det är det vanligaste. Eller göra en lista på böckerna i bokhyllan där hemma. Eller att skicka e-post till barn och barnbarn, det är ett väldigt vanligt skäl också. En man, han säger att han kommer att använda datorn till sina fritidsintressen som fritidspolitiker och som delägare i en travhäst. Det är många användningsområden. Studieförbunden de kommer utifrån sina olika profiler då att genomföra aktiviteter. Både i den verksamhet som vänder sig till allmänheten och i samarbete då med alla de här 270 medlemsorganisationerna vi pratade om. Och det kommer att bli tydligt fokus på demokratiaspekten i de här cirklarna, öppna hus, prova på verksamheter, föreläsningar och andra aktiviteter som erbjuds. Och vi kommer att samarbeta med många aktörer. I många fall så samarbetar studieförbunden redan nu med kommunerna som utbildar både kommunanställda som behöver kompetensutveckling men också allmänheten. I Kungälv till exempel så beslutar man sig för att erbjuda alla 55-plussare en utbildning i en datautbildning. Och där klarar man inte riktigt av anstormningen som följde av det. Det blev väldigt stort intresse och det hjälper studieförbunden till nu att klara den. I april 2007 så genomförs också den årliga kunskapsveckan i Sverige. Och där deltar både folkbildningen och det formella utbildningsväsendet. Årets tema kommer att vara just e-demokrati och den digitala klyftan. Det är Utbildningsradion som samordnar den här kampanjen med ekonomiskt stöd från regeringen. Och nu ska jag väl komma äntligen till den där bilden som har velat poppa upp hela tiden. Nämligen den nya folkbildningspropositionen Lära, växa och förändra. Som kom i mars i år. Den innehöll då en avisering om ett särskilt uppdrag till folkbildningen att under 2007 och 2008 motverka den digitala klyftan. Och det kan man ju säga att det uppdraget hade aldrig kommit till om inte vi tillsammans hade haft en oerhört intensiv lobbningskampanj för det förslag som jag berättade om nyligen. Vi träffade samtliga politiska partier, vi träffade ministrar, vi träffade utskotten och så vidare. Ett riksdagsbeslut togs i maj i enlighet med propositionen. Och sen hände ju det att vi fick en ny regering, som ni vet, i september. Och då funderade vi på vad händer nu. Men budgetpropositionen i oktober visade att det är inga förändringar aviserade. Så nu väntar vi på ett regleringsbrev i december för att få konkret besked då om hur man ser på det här uppdraget med den digitala klyftan. Nej, det är fel. Det är så att propositionen innehåller en förstärkning till folkbildningen på 400 miljoner kronor. Och då är det sagt att inom det så ska det rymmas både särskilda uppdrag som man lämnar, varav då det här med den digitala klyftan är ett. Och det ska också rymmas en allmän förstärkning till folkbildningen.
Ja.
Ja. Den nya kulturministern, ja, hon anser att anslagen till studieförbunden ska minskas. Men tack och lov så är det inte hon som är folkbildningsminister. Och det var en väldigt bred enighet i riksdagen om just den här höjningen med 400 miljoner. Ja. Jag skulle bara säga att nu ska ju de här 400 miljonerna användas till väldigt många olika saker. Vi hade ju gärna sett till, vi fyra som vände oss till regeringen, hade gärna sett till att det var en satsning på 300 miljoner bara för den här satsningen på att minska den digitala klyftan. För det behövs. Och det behövs också ett samarbete med alla aktörer. Och det ser jag fram emot att vi ska ha med både fackliga organisationer, näringsliv, kommuner, myndigheter och så vidare. Därför att vi kommer att göra allt vi kan för att minska den digitala klyftan och hoppas att andra är villiga att göra detsamma. Tack!
Tack så mycket, Marken. Då kan vi nämna plötsligt att man får ett sentkort här av internet.
Jaså?
Man får vänta för sent i information.
Tackar.
Det får vi gärna se. Ja.
Ska vi ta...
Ja, då kör vi. Jag tänkte köra det tillsammans.
Ja,
okej.